Du lyssnar på Osmanska riket av Dick Harrison, inläst av mig, Per Julin. Drömmen. Det var en gång en dervischledare vid namn Sheikh Edebali som hade en vacker dotter. Den unge emiren Osman, en dådkraftig krigsherre i nordvästra mindre Asien, som var uppfylld av vördnad för den helige mannen, beundrade kvinnans skönhet och önskade gifta sig med henne. Under ett besök i den tilltänkte svärfaderns hem hade Osman en besynnerlig dröm som han redogjorde för när han vaknat. Osman hade sett månen resa sig från sheikens bröst och sjunka ner i hans eget. Därefter hade ett träd vuxit upp från Osmans navel och det hade blivit så stort att dess grenar och lövverk hade beskuggat hela världen med alla dess berg. Från bergen hade floder forsat fram, vilka utmynnade i trädgårdar och fontäner. När Edebali lyssnat färdigt och begrundat drömmen förklarade han för emiren att denne var förutbestämd att vinna stor ära i islams namn, varpå han gav sitt beredvilliga godkännande till bröllopet. Berättelsen om Osmans dröm är känd från sent 1400-tal, vilket är två sekler för sent för att en källkritisk historiker ska tillmäta den något större sanningsvärde. Desto intressantare är historien om det sätt på vilket den har brukats i historieskrivningen. För Osmans ättlingar blev drömberättelsen en gudomlig grundarmyt. En profetia som förklarade att Herren hade skänkt familjen makt över jorden och att det var upp till ättens ledare att bringa lycka och välgång till undersåtarna. Osman lär också ha fått ett symboliskt viktigt svärd som gåva av Sheikh Edebali. Till minne av detta och för att bekräfta att dynastigrundarens avkomlingar först och främst var krigsledare med en mission att fylla med vapnens hjälp, överlämnades Osmans svärd under rituella former till samtliga osmanska härskare från 1420-talet till den 4 juli 1918, då den sista sultanen Mehmed den VI:s kröningsceremoni filmades. Svärdet förvaras idag i Topkapi-palatsets skattkammare. Osmans dröm och Osmans svärd har i århundraden varit symboler för Osmanska riket, en av de mest långlivade och inflytelserika av gamla världens stormakter. För europeiska diplomater, särskilt från och med 1700-talet, var imperiet och dess regim också kända under beteckningen Höga porten, eller bara porten, efter den magnifika port som ledde till storvesirens ämbetslokaler i Topkapi-palatset i Konstantinopel. Mottagandet i porten utgjorde en mytomspunnen ceremoni som bidrog till att ge Osmanska riket en strålglans med få paralleller i det tidigmoderna Europa. Här möttes saga och sanning, ödesmättad fiktion och kallhamrad realpolitik. Här fanns ett övermått av makt och förtryck, men också lyx, förfining och rikedom. En kortare utläggning om rikets namn är på sin plats, eftersom detta ofta vållar spörsmål. Den vanligaste frågan är huruvida man bör säga Osmanska riket eller Ottomanska riket. Varianter av den senare termen är standard på många språk, exempelvis engelska, franska och spanska, där man talar om The Ottoman Empire, L'Empire Ottoman och Imperio Ottomano. På tyska skriver man däremot Osmanisches Reich, och turkarna själva skriver Osmanli Imperatorlu. Det näst vanligaste spörsmålet är varför vi överhuvudtaget utgår från en dynastibenämning och inte rätt och slätt kallar imperiet Turkiet eller Türkiye. Det styrdes ju av turkar, och dagens Turkiet...